Agnes Lidbeck en av Sveriges ledende skjønnlitterære forfattere. Hun poet og kulturskribent i tillegg. Hun debuterte med romanen Finna seg i 2017, som ble svært godt mottatt av både lesere og kritikere, og innbrakte henne en av Sveriges viktigste debutantpriser. Høstens roman, Nikes bok, hennes andre på norsk. Den har fått ekstremt gode anmeldelser i Sverige. For eksempel skrev Svenska Dagbladet, det et praktverk. Mens Dagens Nyheters anmelder skrev, jeg lykkelig over hva litteraturen kan få meg til å kjenne. En her i redaksjonen var enig med meg at den kan liksom, Nikes bok en slags blanding av Nina Lykke og Lars Saabye Christensen. Ta godt imot Agnes Lidbeck. Hei.
Hei.
Velkommen.
Takk så mycket.
Gratulerer med en fantastisk bok.
Ja, takk.
Nå den endelig på norsk, så kan ikke du fortelle litt om handlingen og hva slags roman dette
800 sider, ja, sammanfattar lite snabbt. Nej, men först tack för att jag får vara här Oslo. Nikes bok börjar på landsbygden i Sverige. Kanske lite lik norsk på vissa sätt. För ungefär 40 år sedan, början av 80-talet. Södra Sverige, Skåne. Ja. En liten fiskeby som heter Kummelvik som är påhittad för att spara känslorna hos de som bor i den verkliga byn, Brantevik. Och där händer det nästan en katastrof.
Ja, den begynner med det.
Precis. Mm. Det är ett barn som blir bortglömt på en strand. En liten flicka som är ett år
ungefär. Som är Nike.
Ja. Och hon och hennes familj har precis flyttat till den här lilla byn. Och de är väldigt annorlunda. Och deras flytt dit har satt igång en massa händelser bland människorna i den här byn. Och den nästan katastrofen där hon blir räddad ur vattnet, den är liksom startskottet för 40 år av trassliga relationer.
Ja, jag bara tänkte att du kunde fortälla lite för det lite grann mer, ja. För det som Nike står plötsligt liksom alene ut i vattnet medan moren har gått upp och lagt sig upp i.
Precis. Det är en psykiskt skör mor och ett litet barn. Men det är de är mor och barn som det börjar med. Är inte de enda personerna med en komplicerad relation i den här boken. Utan vi får följa tre olika familjer som alla har sina svårigheter på olika sätt.
Ja, och du följer de tre familjerna och relationerna mellan dem som går lite på kryss och tvärs genom 7-38 år.
Ja.
Ja.
Precis. Nike blir vuxen. Men det som också händer är att det här samhället förändras i grunden. Och jag tror att det inte bara är i Sverige som man kan se den här förändringen där landsbygden blir mindre och mindre kanske levande med fiske, jordbruk, mer och mer turistort. Mer och mer surdegsbagerier, färre och färre fiskar i vattnet. Så den utvecklingen sker samtidigt som de här människorna lever sina liv och påverkar dem såklart ganska mycket.
Så det är du kan fortälla lite efterpå om det, men det är självklart en saga om Sverige genom fram till 2018 omtrent, men först och främst är det disse tre familjerna. Och jeg litt sånn forbauset over måten du beskriver kjærligheten og relasjonene mellom disse. For de sliter alle sammen på hvert sitt nivå.
Ja. Ja, men jeg ville skrive mine tidligere bøker, även den som har kommet ut i Norge, der har jeg legat väldigt nära in på en persons perspektiv og varit långt in i huvudet på en person. Men jag insåg när jag hade skrivit de böckerna att det är ju inte sant. Så är ju inte livet överhuvudtaget. Jag har ju haft helt fel. Livet är ju att min historia som är så otroligt sann för mig är ju en helt annan historia ur ditt perspektiv. Och särskilt i relationer, särskilt i nära relationer. Så jag ville beskriva den här kärleken som är så komplicerad och som kan vara så många olika saker. Inte från en persons horisont, utan från olika människors perspektiv. Och också en annan sak som jag kom på, eller vad man ska säga, originaltiteln i mitt huvud när jag skrev och jobbade med boken var Allt jag har lärt mig om kärlek. Mm. Och då hade jag levt i 40 år, så jag tyckte jag hade lärt mig ganska mycket. Men det var att kärleken, vi pratar ju ofta om den som en stark kraft, någonting positivt som får oss att vilja gå upp på morgonen. Och särskilt i litteraturen så får kärleken ofta vara antingen det lyckliga slutet eller den stora passionen, Anna Karenina. Mm. Men det är också en så extremt farlig kraft. Och kanske särskilt för mina huvudpersoner. För kärleken får de inte alltid att bli goda och snälla. Utan de blir själviska för att de vill behålla kärleken. Eller de blir dumdristiga för att få någonting som de vill ha. Snåla för att vara den enda som blir älskad. Så det är en kärlek som kanske inte är så rosenröd.
Nej, jag vill ju säga visst det är allt du har lärt om kärlek här. För det är ju nästan alla kärleksrelationer är väldigt självupptatte och lite kärlek i dialog, hvis du ska skönna vad jag menar. Alltså, så jag blev ju, jag är ju väldigt romantisk egentligen, men jag är liksom skuffet för det känner att de alla relationerna egentligen bara är upptagna av sin egen förhållande till den andra, vad de ska få ut, hvis du känner vad jag menar.
Ja, på ett sätt kan jag förstå vad du menar, och på ett sätt så tänker jag att ofta så är det ju där kärleken verkligen blir något storslaget. När man fortsätter älska någon som är självupptagen. Eller man sitter tillsammans vid ett köksbord med någon som man har suttit tillsammans för det där jäkla bordet med i 20 år. Och man är dödströtta på varandra. Och det är kärlek ändå.
Ja.
Mina personer, jag kallar dem mina personer. De är ju sina egna också. Men mina personer, de älskar varandra trots dem de är. Kanske snarare än för det de är. Och då kan det finnas både svartsjuka och rättmätig svartsjuka och otrohet och alkoholism och allt det som kan vara de dramatiska sakerna. Men det kan också finnas det där smågnatandet.
Mm.
Någon har glömt att öppna fönstret när den steker fiskpinnar. Igen. Och man ska älska den ändå. och det är väl den kärleken jag vill beskriva snarare än att gå och sparka i lövhögar i motljus.
Jo då, men så. För exempel denne kunstnermannen till
stackars Olle.
Ja, psykisk lite ute moren till Nike. Han är ju inte god verken med den första då moren till Nike eller senare en otrolig. Altså, men det är ju någon män som är sån.
De förekommer, ja.
De förekommer i verkligheten också.
Ja.
Jag läste ett sted att du har en viss sån känsla att något också för dig är lite sån självbiografisk här.
Det är inte en självbiografisk bok. Vi har en stor litteraturdebatt i Sverige just nu om autofiktionen. Och det här är inte självbiografiskt. Däremot så är det klart att man inspireras av människorna man har omkring sig. Och Olle, om vi pratar konstnärsmannen, är ju svår att inte svår att inte snubbla på om man rör sig i kulturkretsar. Mm. Jag vill inte ge honom något specifikt namn, men han är kanske inte helt tagen ur luften. Å andra sidan så är jag skulle verkligen inte vilja skriva en bok där man satte en ond och liksom fånig Olle mot en god och underbar Rosmarin eller Karin. Kvinnorna i mina böcker är ju tyvärr inte heller några änglar. Mm. Och det är ju någonting som jag inser att jag skulle sälja väldigt mycket mer böcker om jag gjorde kvinnorna till änglar. Och gjorde männen till ännu mer klantskallar än vad de är. Men jag försöker skriva om människor som jag tror kan finnas. Och då är det inte så enkelt.
Nej.
Och oftast så har folk otroligt goda anledningar till att göra det de gör. Så Olles otillräcklighet, och han är en fruktansvärt dålig man, men en ganska god pappa. Och en ganska tråkig konstnär, men en ganska trevlig granne. Och så där är ju folk. Mm. De är inte det ena eller det andra.
Men detta är också en saga om Sverige, i och med att det är 37 år i denna lilla småbyn som är fiktiv, men som är väldigt lik en av de skånska byarna.
Jag flyttade på kyrkan 2 mil för att den skulle komma in i byn.
Är de förnöjda, de som bor i byn, med dig?
Jag var nervös för att komma dit med boken. För att den är ju ett kärleksporträtt av en plats. Men lika lite som kärleken mellan människorna är helt rosenröd, så är ju platsen också heller helt rosenröd. När jag började jobba på boken så tänkte jag att jag skulle skriva en riktigt romantisk saga vid kusten i Sverige med lavendelfält och rosor och allt.
Giorgio Moisi.
Ja. Sen kom jag på att det alltid är motvind vid vattnet. Och stora delar av året är lavendeln utblommad. Och vad gör man då om man lever där? Man lever vidare ändå. Så det är ett porträtt av en plats som där är mycket motvind, men där också finns en skönhet. Och sen så är det väl en sorgesång också. Jag jobbade klart boken samtidigt egentligen som att den blev personligt viktig för mig, för att jag skrev om en plats som höll på att dö. Men jag insåg också att människorna som jag skriver om plötsligt höll på att dö. Det var min mammas generation, min pappas generation, och pandemin kom.
Mm.
Och de här människorna som jag hade vuxit upp med runt omkring mig, de fanns inte längre. Och man fick inte säga hej då.
Mm.
Och där kände jag att jag önskade att jag hade kunnat säga hej då innan. Men det här är väl mitt farväl till de personerna. Lite för sent, men ändå ett farväl till en tid och en plats.
Som... Jo, det är nog lite melankolsk i den beskrivelsen också av denna småbyn. Som...
Mm. Men det är något melankoliskt tycker jag i att... alltså, jag är ju lite marxistisk i grunden och tror att ekonomin påverkar kärleksrelationen och alla relationer. Men på den här platsen, när jag var liten så var fiskeindustrin det stora. Det var en levande by.
Mm.
Sen så tog fisken slut. Och då skulle man göra någonting annat istället. Först sålde man sina hus till turister.
Mm.
Så byn är mörklagd halvåret. Sen när man hade sålt sina hus så fick man sälja sig själv nästan som statist i folks semesterupplevelser. gå runt och vara en person som ska vara autentisk och genuin.
En del av kulissen.
En del av kulissen.
Mm.
I sitt eget hem.
Mm.
Medans en invasion av halmhatsbärande stockholmare med stora tekoppar kommer liksom vällande 2 månader om året och säger o och a. Och helst ska man då inte ha målat fönstren, så att kittat om fönstren, för det är vackrare om fönstren är lite slitna och okittade. Och det är någonting i den gentrifieringen som såklart behövs. För att om det inte var för turisterna så skulle fisken kommer inte tillbaka. Mm. Vad skulle man leva på då? Men det är någonting i den ojämlikheten som jag inser inte är en bra pitch för en kärleksroman. Mm. Men som är för mig var viktig att prata om.
Men det grunnen til at det en så fantastisk fin roman jo nettopp at det ikke romantikk, men mer realisme. Men tidligere så har du skrevet mye kortere romaner, og her har du jo skrevet et stort epos.
Mm.
Hva har skjedd?
Jeg började skriva, og som sagt, det skulle bli romantiskt og det skulle bli lavendel. Og sen så insåg jeg at jeg var tvungen att nyansera det. Og sen så var det en sån otrolig befrielse att få skriva en bok av den sorten jag tycker om att läsa.
Mm.
För ofta när man ska skriva moderna romaner, i alla fall i Sverige, så ska det vara, det ska vara så svårt. Och det ska vara så modernt. Och det ska vara så dekonstruerat.
Mm.
Och helst ska man inte veta vem som pratar. Sådär. Och jag ville skriva en sån där gammal favoritroman som jag hade när jag läste litteraturvetenskap. På någon hed i England på 1800-talet. Där folk känner saker och gör saker. Det finns en berättelse. Så en handling. Jag vill skriva en roman. Och då blev den lite lång.
Och det är ju, som jag sa inledningsvis, jag vet inte om du har någon förhåll till Nina Lykke och Lars Saabye Christensen, men det är ju typen norske författare som nettopp prøver å nå ut och når ut.
Mm.
Och här syns jag det som är ju veldig gøy, og det er litt som noen 1800-tallsromaner, at du har en fortellerstemme som plutselig bryter inn og forklarer litt, og så forteller de grepene der.
Mm. Det finns jo også en tradition i liksom modern litteratur, at man ska show, don't tell. Man ska gestalta allting. Og så tenkte jeg at skriver jeg nu den her romanen om en plats som jag vill berätta om och människor jag vill berätta om och kärlek vill jag skriva om dessutom, och det är ju inte fint, men jag vill göra det i alla fall. Då kan jag väl få säga vart jag tycker att ni ska titta också. Jag tycker ni ska titta på det här, för det här är viktigt. Och ska man få någon att följa med 800 sidor så måste man ibland påminna. Kom ihåg det här. För det kommer komma tillbaka om 200 sidor. Och jag tänkte att jag prövar. Och för mig var det också en del av den där lustfyllda skrivupplevelsen. Att få släppa alla pretensioner på att vara svår.
Mm.
Och bara skriva så att folk förstår. Det var det jag ville göra.
Men du, vi närmar oss slutet. Jag bara tänkte på, är det så nå att du, jag läste ett sted att du också har haft heltidsjobb. Har du det fortsatt mens du är hvordan får du till att skriva mens du har en annan heltidsjobb?
Ja, och jag har numera också 6 barn.
6 barn, ja.
3 egna och 3 bonusbarn.
Nu var det 11 barn, men nej, men 6. Ja.
Ja, 3 mina egna.
Det är applaus för det liksom.
Tackar. 3 har jag fött själv och 3 har jag fått. Ja. För mina synders skull, höll jag på att säga. Men jag är väldigt förtjust i allihopa. Jag hinner skriva på lunchen.
Ja, då är det många luncher.
Och så är jag ganska snabb.
Ja.
Ja. Och under lång tid då, innan jag hade alla de här barnen, och jag har ju gått och blivit lyckligt gift, och det har ju blivit ett sånt där lyckligt slut på livet för mig, inte alls i enlighet med...
Nej, jag hoppar den kärleken är bättre än en del av de där.
Det är det. Men innan dess så kunde jag ta hela kvällarna och helgerna och, ja, och all den där tiden som man borde umgås med folk och jogga och sånt där. Jag joggar inte, det är då det blir så långa böcker.
Det är någon fördel. Du, helt som till slut, nu är ju vi relativt högt upp, för i förra veckan så fick ju Jon Fosse Nobelprisen.
Ja.
Men vad är ditt förhåll till norsk litteratur? Har du något förhåll till det?
Ja, jag har läst Sigrid Undset på norska. På norska? Det är jag stolt över. Ja, ja. Ja. Min mormors mor var norska.
Ja.
Men annars så har jag den lite dåliga vanan att jag håller på att jobba mig bakifrån och fram i litteraturen. Ja, ja. Så jag har inte hunnit till de moderna norska författarna. Förutom just Fosse som jag läste nu efter Nobelpriset för att kommentera i radion. Mm. Och blev svårt förtjust. Ja. Faktiskt. Det är inte publikfriande.
Det var det svensk översättelse?
Det var svensk översättelse.
Ja, inte nynorsk.
Men det var inga punkter för det.
Nej då.
Så det var inte publikfriande, men det var väldigt intressant.
Mm. Det är det,
och ännu längre än vad jag har skrivit.
Ja, han har gjort både kort och långt och många intressanta skuespill. Den heter inte Nikes bok, hvis man liksom tror det. Nikes bok, en av höstens klart bästa romaner. Ge Agnes en kämpeapplaus. Tusen tack.
Boktips, en podcast från Cappelen Damm.